Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi fick uppdraget, eller vakthavande befäl ringde oss runt 14 den dagen. Och vi fick information om att en kille i OPS-korridoren, då, som är isoleringskorridoren, skulle iväg på bedömning på Sankt Göran.
Det är den 9 maj 2017 och kriminalvårdaren Sam, som arbetar på Sollentuna häktet i Stockholm, får uppdrag att transportera en intagen till Sankt Görans sjukhus. Den intagnes namn är Ali. Sam har aldrig träffat Ali tidigare och vet inte vad det är som väntar honom när han kliver in i Alis cell.
När vi kommer fram in till cellen och går in då, så inser vi att den här killen kunde knappt röra på sig.
Okej.
Vi går in, fängslar på och försöker få kontakt med honom.
Ali har suttit i sin cell i 20 dagar. Under den tiden har han mått väldigt dåligt och har nu slutat svara på tilltal, ligger orörlig på golvet och är allmänt okontaktbar.
Det är vi slutat med att vi lyfter honom ut från cellen.
Tillsammans med två kollegor lyfter Sam Ali ut ur cellen, genom häkteskorridoren och ut till parkeringen där en transportbil med chaufför väntar.
Vi lyfter honom in i bilen. Och han ger ifrån sig så här jämrande. Alltså det känns som att han försöker kommunicera men att det inte går.
Ja.
Så vi är tysta i bilen. Men han är fortfarande lite aktiv i kroppen. Alltså han kan ju fortfarande röra på sig. Han vaggar ju fram och tillbaka.
Ja.
Ali är inte helt medvetslös. Han kan röra sig och han jämrar. Men han är döende. Det vet dock inte kriminalvårdarna om, för inga uppenbara tecken på någon skada syns på Ali. Det är en 25 minuter lång bilresa från Sollentuna häktet till Sankt Görans sjukhus.
Sen så när vi väl kommer fram till Sankt Göran så får vi lyfta honom ur bilen igen. Och vi kommer till själva mottagningen där på psykvården. Där vi lägger honom på britsen. Och invänta då sjuksköterska och läkare.
Mm.
Väl framme vid sjukhuset står Sam vid Alis sida och försöker kommunicera med honom. Han försöker säga några tröstande ord, men inget tycks registreras hos Ali.
Sa han något begripligt ord?
Ja, ett begripligt ord sa han. Och det var när han sa att pappa, jag kommer dö. Och då försökte jag få kontakt med honom och sa att vi är på sjukhuset, du kommer få hjälp. Läkarna kommer.
Okay.
Efter några minuter kommer läkarna fram till britsen som Ali ligger på. Men Ali kommer inte få den hjälp han behöver.
Och då tog de temperatur och de kollade de höll på att undersöka honom.
Mm.
Nu vet jag inte vad för typ av undersökning, vad det var de gjorde eller vad för typ av koll de gjorde. Vi fick ingen direkt återkoppling heller. Men de ställde oss lite frågor. Liksom, hur länge har han varit hos er? Och, har han ätit något? Har han druckit något? Och så vidare. Men jag kunde inte svara på det. Nej. Jag visste inte. Jag hade inte haft honom.
Det finns där och då begränsad information om Alis hälsotillstånd. Och varken Sam eller någon av hans kollegor vet vad Ali varit med om de senaste 3 veckorna. Läkarna får därför inte all den information som de där och då skulle ha behövt. När läkarna tar tempen på Ali, som visar att hans kroppstemperatur är 34 grader, tror de att det är fel på termometern.
Ja, men vi trodde att han skulle bli inlagd där.
Mm.
Sen så får vi information om att han har fått plats på Danderyd.
Trots den låga kroppstemperaturen gör läkarna bedömningen att Ali är psykiskt sjuk och inte fysiskt sjuk. För i Alis journal kan de se att han har en historia med psykisk ohälsa, som han också ska ta mediciner för. Så Ali remitteras vidare till Danderyds sjukhus istället. Men när Sam och hans kollegor ska transportera honom dit har transportbilen redan lämnat sjukhuset och åkt tillbaka till häktet.
Så då var vi tvungna att ringa efter en ny bil och det tog ju tid också. Nu vet jag inte exakt vad klockan var, men det tog tid.
Efter närmare en timme kommer en ny transportbil för att hämta upp dem och kör dem då mot Danderyds sjukhus. Sam märker då att Alis tillstånd har hunnit bli mycket sämre.
Sen började vi rulla ut från Sankt Göran. Då börjar hans andning. Han börjar kippa efter sin andning. Och då helt plötsligt så slutade han andas.
På väg mot Danderyds sjukhus försämras Alis tillstånd rejält och hans kropp börjar ge upp. Andningen upphör kort, men innan Sam och hans kollegor knappt hunnit reagera kommer den tillbaka stötvis.
Och då vart vi så här, okej, han andas i alla fall.
Mm.
Och jag vände mig om och började liksom titta framåt mot vägen.
Mm.
Sen så påkallar Mattias mig uppmärksamheten och bara, ja, jag tror han har slutat andas.
Mm.
Då vände vi oss om, eller då vände jag mig om och kollar och börjar märka liksom att han, alltså han är inte lika mycket, han är inte med i matchen lika mycket.
Nej.
Och då börjar hans ansiktstoning ändras också.
Mm.
Det var då jag började märka liksom färgen runt läpparna ändras och att han har helt slutat andas.
Under transporten till Danderyds sjukhus ger Alis kropp upp. Trots återupplivningsförsök kommer andningen inte tillbaka den här gången.
Kalle då sa till bilföraren då och gasa mot sjukhuset, närmsta sjukhus, vilket var KS då.
De svänger av mot Karolinska sjukhuset, som är det sjukhus som ligger närmast. När de kommer fram bär de ut Ali och Sam märker då hur mycket tyngre det känns att bära honom.
De fattade ju direkt, vi sa bara hjärtstopp och sen så kom jag säng fram. De tog över och
när akutpersonalen rusar fram har Ali redan hunnit avlida.
Sen höll de på väl i en 30 minuter, 40 minuter ungefär innan de kom ut och sa att de hade dödsförklarat honom.
Vid 19-tiden dödsförklaras Ali. Men ingen vet vad som har hänt honom. Vad det var som ledde upp till hans död. Dödsorsaken förblir okänd fram till det att en rättsläkare undersöker kroppen. Då först kommer en förundersökning om brott inledas. Och polisens utredare kommer rikta sitt intresse mot häktespersonalen, sjukvårdspersonalen och mot kriminalvårdsinspektören. Men oklarheterna växer sig bara större när det visar sig att personalen har vitt skilda upplevelser om vad som har hänt.
Ögonen när vi var helt borta, jag bara, Jesus, alltså det kommer hända något.
Man tyckte att någonting behöver göras.
Vi tog ju upp hur länge ska det fortsätta så pågå.
Har ni bland sjuksköterskorna diskuterat Ali?
Nej, inte vem minns.
De visste, vi tog upp det varje morgonmötet.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av 3 delar om dödsfallet i Sollentuna-häktet.
Så han har inte fått skallen inslagen eller något sånt där, utan det fanns liksom inga andra skador på kroppen som kunde förklara dödsfallet eller andra sjukliga förändringar.
Mitt namn är Nils Bergman.
För att se en människa krypa som har gjort det på marken, det är inte sunt.
Jag skulle önskat att jag kunde undersöka patienten noggrannare.
Vad var det som gick fel?
Att man inte på chefshåll insåg allvarligt i Alis situation.
Tycker du att du kunde gjort någonting annorlunda, så här med facit i hand?
Vi får ju se sen det slutar av den här rättegången.
Okej, tack.
Jag tror att jag mötte honom i inskrivningen när han kom.
Ja.
Att jag var med och skrev in honom.
Ja.
Vi hör kriminalvårdaren Maria. Den 20 april 2017 är hon med och den 23-åriga Ali skrivs in på Sollentuna häktet. Ali har hamnat där, misstänkt för att i ett psykosliknande tillstånd tagit sig in i sin gamla högstadieskola och rånat en person på sin mobiltelefon.
Ja, han satt ju hos oss på femman den perioden.
Mm.
Och vad jag minns så hade han mådde inte så bra.
Mm. Okay.
Ali har en historia av psykisk ohälsa och är i behov av regelbunden medicinering.
Han hade ingen medicin när han kom.
Nej.
När Ali skrivs in ombeds kriminalvårdaren Sandra utföra ett frågeformulär som bland annat rör den intagnes hälsa. Sandra upplever då Ali som trotsig och motvillig till att delta.
Men där vet jag inte om hon bara sa ja, bara för att bara säga ja.
Jag förstår.
Hon upplever att Ali verkar svara ja på frågorna, mest för att få inskrivningen överstökad.
Och sen kom också frågan, äter du för närvarande några av läkare ordinerade läkemedel? Och där har du också kryssat för ja.
Ja.
Vad grundade du det krysset på?
Han sa nog bara ja, men sa inte vilken medicin.
Nej.
Hade Ali haft sin medicin på sig, hade sjukvårdspersonalen på häktet tagit hand om den, jämfört den med vad som står i hans journal och sett till att han ordinerats rätt medicinering. Men här sker det en miss. Alis mamma har åkt med Alis mediciner till polisstationen i Solna och lämnat över dem där, med löftet att medicinerna ska nå arrestpersonalen. Men detta sker alltså aldrig. Ali förblir därför utan mediciner. Och kommer heller aldrig själv att fråga efter dem.
Sjukvården kontaktas ju oftast när de har medicinen och kommer. För sen får ju de göra sin bedömning.
Mm. Men minns du om det diskuteras mediciner?
Nej, jag minns inte.
Togs det upp någon gång där man liksom frågade, tar han några mediciner? Kom den frågan upp överhuvudtaget?
Under inskrivningssamtalet?
Nej, egentligen under häktestiden på avdelning 5 hela tiden.
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Ali hanterar inte frihetsberövandet bra alls och reagerar både fysiskt och psykiskt. Han blir trotsig och utåtagerande och utan sina mediciner börjar han även uppträda aggressivt och irrationellt.
Vad jag minns fanns det andra säkerhetsklienter på den avdelningen som betecknades som farliga, om man säger så, och de var störda av honom för att, så att det inte skulle eskalera då, så flyttade man ner honom till oss.
Ja.
Kriminalvårdaren Mikael arbetar på Sollentuna häktets avdelning 5. Där hamnar intagna som upplevs som stökiga, för där finns det observationsrum. De rummen är till för just stökiga intagna och består av 4 vita väggar, ett låst fönster, en madrass på golvet, ett handfat och en toalett. De här rummen kallas även för isoleringsceller, och i en sådan cell hamnar Ali redan efter ett par dagar.
Och hur hade han det på avdelning 5 där? Berätta lite om hur han mådde och vad som hände och vad han gjorde. Ge en bild av det hela.
Ja, för mig, för att ge en liten bakgrundsbeskrivning av det här, så måste man förstå Alis, utifrån min minnesbild, Alis mentala nivå.
Mm, berätta.
Och enligt min mening så hade Ali en mental nivå som en 12-13-åring.
Mm.
Tillbakadragen. Du får nästan dra ur honom vad han ska säga. Jag förstår vad jag menar. Du får dra ur honom svar överhuvudtaget. Det är det ena. Mm. Och det andra är det, de svaren du får är inte relaterat till en vuxen man.
Nej.
Det Mikael åsyftar är att Ali är diagnostiserad med marginell mental retardation. Han har nedsatt funktionsnivå och kan därför upplevas som yngre i sitt sätt att föra sig. Och hans konsekvenstänk är också underutvecklat. Det här kombinerat med hans övriga psykiska ohälsa har gjort att han har haft vissa svårigheter i livet. Med rätt medicinering och vid rätt förutsättningar kan Ali fungera bra i samhället. Men i den situationen han befinner sig i nu, inlåst på ett häkte, så försämras hans mående snabbt. Kriminalvårdaren Mikael upplever att Ali är något förvirrad och att han är lättpåverkad och verkar ta efter det som händer runt omkring honom.
Och vid det aktuella tillfället så hade vi en annan intagen.
Du kan säga bara med intagen, vi behöver inte säga namnet. Nej. På den personen.
En annan, jag tänkte bara säga en annan.
Jag säger inte att du skulle göra det.
Men... något namn. En annan intagen då som satt på den avdelningen då som Ali hamnade på, som vad ska man säga då, betedde sig väldigt obskyrt. Han
protesterade. På samma avdelning som Ali hamnat på, i nära anslutning till hans cell, finns en medintagen som i den här tiden också är väldigt utåtagerande och aggressiv mot häktespersonalen. Han skriker och gormar, stökar till cellen och kastar även sin mat på väggarna.
Och min personliga uppfattning är att han, om man får använda uttrycket då, triggade Ali till att bete sig på samma sätt.
Mm. Ali börjar ta efter det här beteendet. Även han börjar nu kasta sin mat på väggar och golv och uppträder allmänt irrationellt. Han blir svårhanterlig för kriminalvårdarna.
Och hur hanterade ni i personalen detta?
Jag försökte få honom att sluta naturligtvis till att börja med.
Förstod han det eller kunde man kommunicera med honom?
Ja. Jo, det är klart att det gick att prata med honom, men han ville inte göra sig förstådd.
Nej. Gjorde han någonting annat?
Han ordnade översvämning vid något tillfälle.
Ali skapar även översvämning i sin cell genom att lägga sina kläder i handfatet och låta kranen rinna, eller i toaletten, och spola tills vattnet rinner ut på golvet. Ett beslut tas då om att stänga av vattnet till hans cell. Vattnet får han då tillsammans med måltidsutdelningen 3 gånger om dagen, eller när han själv ber om det. Men samtidigt fortsätter han ta efter den här medintagnes beteende med att kasta ut måltiden han får, på golvet och på väggarna. Men till skillnad mot en medintagne som ändå tycks talför och medveten om vad han gör, så tycks Alis beteende mer likna en psykos.
Cellen är rörig, det är matrester, det går inte att få kontakt med honom, han svarar inte på de frågor jag ställer.
Vi hör kriminalvårdaren Maria. Det här irrationella och utåtagerande beteendet fortsätter i dagar som övergår till veckor. Maria reflekterar då kring varför Ali inte flyttas någon annanstans. Enligt henne mår han ju uppenbart dåligt.
Så att det var väl snarare frågan om vad som skulle kunna göras.
Ja. Hur länge brukar man enligt erfarenhet sitta i en sån isolering?
4-5 dagar.
4-5 dagar. Och vad brukar hända sen?
Sen måste det ju göras någon form av lösning.
Okej. Okay.
Jag har sett honom i hans förändring. Så jag måste säga att det är de som har sett det mest.
Vi hör kriminalvårdaren Romeo. Han är en av grundbemanningen på avdelning 5 och har mycket kontakt med Ali. Han har tittat till Ali, pratat med honom genom luckan i celldörren och hjälpt honom att till exempel duscha. Romeo vittnar om att Ali till en början var hyfsat klar i huvudet, men att hans tillstånd snabbt försämrades.
Han är någon annanstans.
Han är någon annanstans?
Ja.
Och vad menar du med det? Hur tar det sig uttryck så att säga? Att han är någon
annanstans? Ja, det är ungefär som att hitta någon som inte är där. Lampan är tänd men ingen är där i ögonen i princip. Han är någon annanstans.
Romeo misstänker att Ali är på väg in i en psykos. Något som inte är ovanligt förekommande för intagna i häktet, menar han. Romeo förutsätter dock att det finns sjukvårdspersonal som ser över Alis mående och som förser honom med rätt medicinering. Det är också vanligt förekommande med intagna som spelar sjukare än vad de är, menar han. Men oavsett vad så säger Romeo att det inte är kriminalvårdarnas ansvar att bedöma en intagens hälsotillstånd, utan det är sjukvårdspersonalens ansvar.
Vad tror du så här spontant som en lekman, spelade han eller var han inne i något psykosliknande?
Jag tänkte till en början att han nog är rätt dålig och blir sämre.
Den 28 april, då Ali suttit häktad i en vecka, utförs en så kallad P7 av Ali. En paragraf 7-utredning för att bedöma hans psykiska tillstånd. Han bedöms då inte vara tillräckligt psykiskt sjuk för att förflyttas till en rättspsykiatrisk avdelning. Och Ali får då återgå till sin cell.
Ja. Efter det så är han fortfarande kvar hos oss. Så då vet att jag tänkte att han antagligen inte är så sjuk då, som han
ja.
Ger intryck av.
Ali fortsätter att stöka runt i sin cell och kastar sin mat och sitt vatten runt omkring sig. Kriminalvårdarna ser aldrig riktigt när det här sker, men ser själva förödelsen varje gång de är där och lämnar ny mat åt honom.
Tas det inte bort?
Jo, man, som sagt, man flyttar honom till ett rum. Ja. Så sanerar man det där rummet som han var i. Så okay. Det är rent. Så börjar han om i nästa rum.
Okej.
Okay. Men man ska veta, det här tillfället så har vi alltså gått tre stycken. Varav två håller på så här.
Okej.
Okay. Så det är lite knepigt att få ihop det på tre rum.
Jag förstår. Och sen sa du att det var vatten i cellen?
Det var vatten på golvet, ja.
Ja. Var kom vattnet?
Han har översvämmat, han täckte ner kläderna i toaletten och så spolar okay. Han tills det ja. Rinner över. Och sen och då lägger det sig på golvet.
På grund av säkerhetsrisker kan kriminalvårdarna inte själva gå in och grovstäda medan den intagna fortfarande är i cellen. En sanering måste därför ske i samband med att den intagna flyttas till ett annat rum. I Alis fall sker detta bara vid ett tillfälle. Utöver det tvingas han dag ut och dag in ligga i sin egen smuts. Hans irrationella beteende förvärras dag för dag.
Vad jag minns en gång det är att jag glömt att stänga av vattnet.
Ja.
Och vilket gjorde att det svämmer över igen. Det är vad jag minns.
Beslutet om att strypa vattentillförseln till hans cell fortlöper under hela hans vistelse. Detta på grund av att Ali återigen ser till att svämma över cellen vid det tillfälle då kriminalvårdarna glömt att stänga av vattnet.
I början var det väl inte så jättemycket, men sen eskalerade det väl.
Mm.
Så det blev mer och mer. Tills liksom i princip hela rummet var täckt med mat och dryck.
Kriminalvårdaren Tina arbetar också vissa dagar på avdelning 5 och bevittnar också Alis försämrade hälsotillstånd. Tina berättar att kriminalvårdarna har en skyldighet att se till att alla intagna får och tar emot mat och dryck vid alla serveringstillfällen. Men att det inte finns något krav och heller inga tydliga rutiner kring att se till att maten och vattnet faktiskt intas av den intagne.
Det var väl mer att vi hade svårt att veta om han alltså, åt eller drack.
Ja.
Just för att större delen av maten tror jag hamnade på väggarna. Men det var ju svårt att kontrollera hur mycket eller om han ens fick i sig någon mat. Det okay. Vet vi inte.
Du vet inte om han fick i sig någon mat? Nej. Hur fick han maten och gjorde ni någonting för att kontrollera?
Han får ju maten av vårdarna på plats. Men sen så är det ju svårt, man har ju inte möjlighet att stå och titta på ifall någon äter. Utan det vi brukar göra är att kontrollera sen när de ska slänga maten hur mycket som är kvar. Men desto mer mat det blev i cellen så blir det ju svårare att se hur mycket mat man faktiskt får i sig.
Mm. Vätska och så. Vet du om man fick i sig vätska?
Nej, tyvärr. Det vet jag inte.
Erbjöd du honom vatten någon gång?
Ja.
Och hur reagerade Ali då?
Då drack han ingenting.
Nej.
Han tog emot vattnet, men sen ville han inte dricka.
Nej. Hur många gånger var det som du erbjöd vatten och att han inte ville dricka, ungefär?
Det vet jag faktiskt inte, jag kan inte svara på det.
Var det en gång eller var det flera gånger?
Det var mer än en gång i alla fall, så kan jag säga. Men sen hur många det vågar jag inte svara på.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ali får inte i sig tillräckligt med mat och vatten. Det han får in till cellen hamnar på golv och väggar, vilket också är uppenbart för samtliga kriminalvårdare som ser cellen. De tänker dock att han rimligtvis bör få i sig tillräckligt av det de förser honom med. Annars skulle han ju ha sagt till.
Mat i rummet och på slutet, han gick inte för någon dialog med honom.
Men Ali mår den här tiden så pass dåligt, både fysiskt men framförallt psykiskt, vilket gör honom oförmögen att känna av sin egna kroppsbehov. Vi hör kriminalvårdaren Sandra.
Vatten eller vätska överhuvudtaget, har du någon uppfattning om vad som hände med vatten eller vätskan?
På grund av att han hade gjort översvämning så stängdes vattnet av. Då hade vi en vattenkanna utanför rummet.
Mm. Stod det någon vattenkanna eller något annat med vatten inne i rummet?
Nej, inte inne i rummet.
Nej.
Utan han skulle flagga på när han ville ha vatten.
Mm.
Sen gav vi också så vi vatten under mat och alltid när vi skulle göra matutdelning.
Mm. Alltid när han skulle ha matutdelning så?
Skulle han få vatten. Alltså, okay. Skulle han se till.
Ja. Men det stod en vattenkanna utanför rummet och när han flaggade på kunde han få och sen vid matutdelningen. Ja. Drack han vatten?
Ja, när han drack framför mig.
Ja.
Vet jag, fyllde på 2 muggar till honom han ville ha.
Ja. Och när var detta i tiden? För är det början, mitten eller slutet?
Det var nog mitten där, tror jag.
Mm. För det... Tidsperioden, jag förstår om det är svårt att minnas, men om du kan försöka tänka när det var. För det började den 21 april och sista dagen då var den 9 maj. Det här med att han drack 2 muggar vatten, kan du placera det ungefär när det var i tiden?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag stod och tittade på honom och sa att du måste dricka.
Mm. Varför sa du så till honom att han måste dricka?
För jag vet inte, jag tror att man kliver ut från sig själv lite, alltså, man vill ju en person, man vill ju inte någon illa, så man vill ju att de ska dricka vatten.
Ja.
För vatten är viktigt och mat är viktigt. Och
ja.
Så sa man typ, du måste dricka.
Ja. Men ungefär i mitten då såg du att han drack 2 muggar.
Ja.
Såg du någon gång mer att han drack? Eller säkerställde det på något sätt?
Jag har ingen minne av det, men jag kommer bara ihåg just den gången. För jag såg och tittade på honom bara och jag ville bara att han skulle dricka.
Jag har ju frukost, middag, lunch.
Ja.
3 gånger per dag går man in med mat till den intagna, berättar kriminalvårdaren Romeo. Så gjorde man även till Ali. Men även Romeo nämner att det inte finns krav eller rutiner att se till att den intagna faktiskt intar maten eller drycken. Vid ett tillfälle ser dock Romeo att Ali får i sig några skedar yoghurt.
Så min fråga blir, har ni någon gång förutom den här yoghurten då sett... Eller har du, ska jag säga. Har du någon gång sett att han har ätit?
Nej, inte mer yoghurt.
Nej. Och dricka vatten eller någon annan vätska. Berätta om det.
Ja, vi häller ju då upp i kopp som man då via luckan då, så ger in. Och det ska man säga, de övriga som brukar vara på observation efter ett tag så blir man törstig.
Mm.
Även om man är rätt dålig psykiskt på något sätt så säger man till att man behöver dricka.
Ja.
Så brukar vårna det. Han gör ju inte det. Och han har ju ingen större intresse av att komma fram till luckan. För han är ju någon annanstans. Han lyssnar ju inte när vi ber honom att komma fram.
Okay.
Och ta vatten.
Och vad gör ni då?
Ja, försöker så gott vi går och ge in vatten. Men till slut så blir det bara att vi ställer in en kopp. Alternativt att vi kommer sen senare igen. Och försöka igen.
Okay.
Därför att vi har fortfarande andra arbetsuppgifter som ropar på oss samtidigt. Så det är väldigt process att försöka få ihop det här på tre man.
Men har du någon gång sett honom dricka vatten eller någon annan vätska?
Nej.
Det är stressigt på den här arbetsplatsen. Det är mycket att göra för kriminalvårdarna, många intagna att se över. Hela Sollentuna häktet rymmer platser för 244 personer, men det är sällan helt fullt. Och alla intagna bedöms heller inte som problematiska, utan klarar sin vistelse utan någon speciell tillsyn. På avdelning 5 är det betydligt färre intagna, vid den här tiden omkring 10 stycken. Och det är då tänkt att de som hamnar där bara ska vistas där en kortare tid, tills man fått bukt på deras stökiga beteende. Då kan de flyttas tillbaka till deras vanliga rum, på en av de vanliga avdelningarna.
Jag skulle inte jobba där, men eftersom personalen på den här avdelningen klarade inte sin dagliga arbete. Vi larmcheferna blev tvungna att jobba där och hjälpa till, eller vet inte.
Larmchefen på Sollentuna häktet, Reskar, upplever att kriminalvårdarna har svårt att se över de klienter som finns på avdelning 5. Och han får ofta hoppa in och hjälpa till.
Jag träffade honom, vi pratade normalt, skämtade och så vidare.
Reskar tycker överlag att Ali är lätt att ha att göra med. Är man trevlig och tålmodig med honom får man också ett trevligt bemötande.
Men efter kanske 10 dagar jag märkte när man så,
ja.
Han blev sämre och sämre. Det var något som ändrade på honom faktiskt.
Den 5 maj får Reskar i uppdrag att hjälpa personalen med en visitation i Alis cell. Alltså en kontroll över att allt fungerar som det ska i cellen. Att celltelefonen fungerar och liknande. Det här blir första gången Reskar får se hur förfärligt det ser ut i Alis cell. Han blir förvånad och mycket besviken.
I alla fall en dag när jag tittade i rummet, det var ju typ massa matlådor, matrester, alltså rummet, det var alltså kaos i rummet, man kan säga. Så jag frågade personalen när sist ni har gjort en daglig visitation. Ingen svarade. Men alltså för mig det var ju lite oacceptabelt att ett bostadsrum ska se så här ut.
Ja.
Reskar tycker att det är omänskligt att låta någon leva så här, vilket han också påtalar för personalen. Ali har legat bland sina matrester och är så smutsig att Reskar bestämmer sig för att själv ta Ali till duschen så att han kan tvätta av sig.
Jag typ tog ut honom då. Jag märkte när man sa han var ju helt annan människa.
Berätta.
Tittade väldigt konstig. Han hade svårt att svara. Den dagen typ jag märkte verkligen att han känner inte igen mig längre.
Mm. Hans medvetandegrad, har du någon synpunkt på den?
Inte så bra.
Inte så bra. Vad menar du med det?
Alltså innan jag öppnade dörren och tog honom till duschen, alltså jag försökte att prata med honom, men han pratade med sig själv, han pratade osammanhangande.
Mm.
Då jag märkte att det är något som är något fel på honom nu.
Och vad var det för fel på honom?
Hans blick, hans utseende som var inte fräsch. Alltså, jag hade aldrig sett honom på det sättet.
Nej.
Reskar noterar särskilt hur kall Alis kropp känns när han för honom till duschen. Det här är ingen normal kroppstemperatur, tänker han. Reskar låter Ali få värma sig ordentligt i duschen och lämnar honom för att gå till avdelningschefen, Johan.
Jag gick till Johan bara för att han ser att det är någonting som fungerar inte i den där avdelningen.
Ja.
Han var lite upptagen med annat. Han ville inte och säga han har något möte eller jag vet inte vad.
Avdelningschefen, tillika kriminalvårdsinspektören Johan, ger först intryck av att vara upptagen. Och som kriminalvårdsinspektör och ansvarig för just den här avdelningen har man många möten att delta i och mycket att stå i. Men Reskar ligger på, framhäver att det här är viktigt. Och han får slutligen med Johan ut till Alis cell.
Vad ville du att Johan skulle göra? Varför tog du med honom?
Att kolla upp vad som fungerar, inte varför rummet ser så här ut, varför rummet är inte städat. Ja, klienten kanske mår inte bra då, man borde typ ta upp med sjukvården eller på något sätt om man kan tilltala till klienten att städa rummet. Om han kan inte städa då, man fixa, sanera eller på något sätt hjälpa till.
Hur reagerade Johan på det här?
Nej, först jag tog ju honom dit och sen jag sa till personen att de får öppna rummet. Han tittade och han sa, ja, det är äcklig.
Förlåt, jag hörde inte. Han sa?
Han sa, ja, det är äcklig. Och jag sa till honom, tror jag, att nej, men alltså, jag var inte ute efter det att du säger det. Jag säger själv, men jag menar när sist personalen har öppnat rummet och gjorde en daglig visitation. Sen han sa ingenting, han bara, ja, men personalen får städa rummet. Mm. Sen han gick.
Reskar är inte nöjd med den här reaktionen. Johan ber inte att själv få se och träffa Ali för att höra hur han mår eller vad han tycker om situationen med Ansel. Reskar bedömer dock den här situationen som allvarlig, snudd på akut, och misstänker att någonting riktigt illa kan hända. Så efter att Johan har gått väljer Reskar att filma och fotografera cellen.
Varför fotar du? Brukar du
fota? Jag vet inte, alltså, det var något känsla att det är något som fungerar inte och något som kanske det kommer hända eftersom han förändrade sig, alltså kanske psykisk mående eller fysisk mående och så vidare. Då, jag vet inte varför gjorde jag.
Vad ville du att, eller vad tyckte du att Johan skulle göra med den här informationen? Är du nöjd med svaret och det som hände?
Nej.
Reskar ser det som en självklarhet att sjukvården ska titta till Ali. Och det tar han vid det här tillfället också upp med de berörda kriminalvårdarna.
Jag sa till personalen att ni får prata med, alltså de pratar med sina chef igen och de får informera sjukvården. Sen, om de gjorde eller inte, jag vet inte om verkligen de gjorde eller inte.
Reskar tar det för givet att denna sjukvårdskontakt ska tas. Men han får aldrig någon återkoppling om att detta sker. Men det är inte bara Reskar som besväras av Alis försämrade tillstånd. Samtliga kriminalvårdare menar att de insåg allvaret och att problematiken kring Ali inte gick obemärkt förbi. Vi hör kriminalvårdaren Sandra.
Pratade du med kollegor om Ali?
Ja.
Vad pratade ni om då?
Att det här är inte okej. Hur länge ska det här fortsätta? Hur länge ska det här pågå?
Och vad är det som inte ska fortsätta? Vad är det som ska,
för han mår inte bra att sitta så länge i en sån bostadsrum. Och vi mår inte bra att hantera som människa som mår så dåligt.
Handlar det om er... Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, det var det.
Handlar det om er arbetsmiljö eller handlar det om Alis mående? Eller
både och. Mm.
Och det var mellan er kriminalvårdare. Var det några du pratade mer med som du kände mer?
Nej, utan var jag tror det alla allmänt? Vi tyckte samma sak nu.
Okay.
Jag tror vi alla pratade med varandra om det.
Ja. Och vad gjorde ni för att...
Vi tog ut det på morgonmötet.
Ja. Och vad sades då på morgonmötet?
Vi ville ju veta vad som skulle ske.
Mm.
Hur länge det ska pågå.
Ja.
För att det var uttömning både för oss och för honom.
Ja. Och hur, när började ni ta upp det här på morgonmötet? Hur lång tid hade det gått?
Jag tror det tog upp ofta varje morgonmöte.
Okej.
Okay. För det är oftast, när vi har någon typ av uppställning ska inte sitta så många dagar.
Nej. Och vilken information lämnades på de morgonmötena då när du var med?
Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det var så här, hur länge ska det pågå det här?
De morgonmötena som Sandra nämner är en viktig komponent i den här tragiska historien. Och även något som det råder många frågetecken kring. På avdelning 5 hålls det varje morgon ett möte som både kriminalvårdare, sjukvårdspersonal och i så stor mån som möjligt även kriminalvårdsinspektören deltar i. Syftet med mötet är att gå igenom agendan för dagen och lyssna till personalens iakttagelser och synpunkter. Om något inte fungerar som det ska, om arbetsmiljön är tuff eller om något hänt med intagen så är detta saker som lyfts och ses över. Alla kriminalvårdare arbetar inte varje dag på avdelning 5. Men samtliga kriminalvårdare menar att de gånger de gjorde det och deltog i ett morgonmöte så lyfter de problematiken kring Alis situation.
Hände någonting Om man säger så här, hur många gånger togs det upp på morgonmötena ungefär?
Jag tror det tog upp varje gång.
Varje morgon, det sa du kanske. Var Johan med vid de mötena?
Säkert inte alla gånger, men för ibland har ju de andra möten som jag förstod. Men så att det här är länge sedan.
Ja.
Men han var ju med i några möten när vi tog upp det.
Och hände någonting? Vi togs någon åtgärd beträffande Ali?
Efter att ingen återkoppling.
Vad säger du?
Jag fick ingen återkoppling på det. Jag kan ju bara ta det ut från mig själv.
Ja, absolut.
Enligt Sandra låter det inga som helst tvivel om att Alis situation inte bara diskuterades flitigt mellan häktespersonalen, utan även vid varje morgonmöte, inför sjukvårdspersonal och vid flera tillfällen inför avdelningschefen Johan. Hon menar även att det skrivs upp i de så kallade daganteckningarna som ska upprättas under varje morgonmöte.
Sjukvårdens roll i det hela, så att säga, var sjukvården med? Hade sjukvården information?
Sjukvården hade information, de har en egen punkt på morgonmötet också.
Ja. Vad sa de då?
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Vi går igenom person efter person då.
Ja. Och är det vilka, minns du vilka personer som var med på de här morgonmötena?
Nej, inte specifikt.
Från sjukvården.
Specifikt vilka som var där då.
Nej. Och deras reaktion, sjukvårdens information på det som kom upp då, hur minns du det?
Nej.
Ställde Johan några frågor till sjukvården angående den information som kom upp angående Ali?
Jag kommer inte ihåg just nu.
Gjorde sjukvården någonting beträffande Ali när de fick den här informationen? Vad sa du?
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Ali lider av allvarlig undernäring. Han får inte i sig den maten han blir serverad och hans kropp ger sakta men säkert upp. Ingen i häktet förstår att det är just det här som händer med Ali. Det blir aldrig så att någon av sjuksköterskorna tittar till honom, trots att kriminalvårdarna menar att de varit väldigt tydliga med att Ali mår dåligt.
Ja, min lekmannabedömning är att han håller på att kollapsa där inne.
Du har i ett förhör så på sidan 81 så har du använt ordet han var helt lost då.
Ja, det skulle jag uttrycka.
Och vad menar du med att han var helt lost?
Ja, jag tror inte att han visste vad han var.
Nej.
Nej.
Hur mådde Ali psykiskt i din bedömning?
Så förfärligt.
Förfärligt. Mm. Utveckla.
Ja, hur ska man försöka beskriva att man låser in någon som är 12-13 år?
Mm.
Och hur ska den personen reagera över hur man blir inlåst och inte ens förstår att man blir inlåst och varför man blir inlåst?
Mm.
Alltså det är ju, för mig är det ju väldigt konstigt redan från början att Ali blir inlåst på täkt överhuvudtaget.
Okay. Vad skulle han vara istället enligt din uppfattning?
Psykiatrin.
Mm. Vad skulle han vara någonstans? Vad skulle hända med honom?
I den bästa världen så skulle han ju ha varit på sjukhus för länge sedan.
Okej.
Okay. Ja.
Jag tycker väl kanske att han inte borde ha suttit hos oss. Man borde ha skickat iväg honom tidigare.
Mm.
Med tanke på hur han faktiskt mådde.
Mm.
Man såg på honom att han inte mådde bra överhuvudtaget.
Mm. Jag gick till honom och han bara tittade på mig.
Den 8 maj har Ali suttit i sin cell i 3 veckor. Den här dagen bestämmer sig larmchefen Reskar, som oroat sig över Alis tillstånd, för att återigen titta till honom. När han öppnar dörren till Alis cell blir han ännu mer bekymrad och ännu mer besviken över att ingen förbättring tycks ha skett och att Ali tycks må ännu sämre. Ali är i själva verket döende nu och har bara ytterligare en dag kvar att leva. Reskars vittnesmål över Alis mående den här sista tiden i hans liv blir därför tung för anhöriga i rättssalen att lyssna på.
Jag bara, kom Ali, vi ska ut härifrån. Han bara tittade. Jag försökte att dra ut honom, men alltså, det var inte enkelt. Och personalen, jag vet inte, de var ju bara fortfarande utanför rummet och jag såg alltså ingen ville komma in eller rädd att komma in kanske. Jag själv typ drog honom till dörren flera gånger. Jag bara, Ali kom, vi måste ut. Han bara, varför eller vart, sa han, tror jag. Jag bara, så vi måste ut härifrån, du får ju en nytt rum. Han bara, varför? Jag bara, så du får inte sitta i vattnet. Han bara, men det hjälper inte. Jag bara, jo, men alltså vi hjälper dig att gå ut härifrån och få en nytt rum.
Mm.
Han bara, det hjälper inte, alltså jag kommer dö. Jag bara, nej Ali, du kommer inte dö. Kom, vi går ut nu. Han bara, nej. Min mormor var här. Hon sa att jag kommer dö.
Mm.
Jag bara, nej Ali, men kom. Hur som helst, alltså jag försökte att ta ut honom, men alltså kroppen var helt nedkylt.
Mm.
Bleklik färg på kroppen.
Mm.
Ögonen var helt borta. Jag bara, Jesus, alltså det kommer hända något.
Mm.
Och jag gick med honom direkt till duschen.
Mm.
Att han får lite varmvatten på kroppen och kanske hjälper.
Mm.
Men alltså han kunde inte hålla sig eller gå, då jag typ drog honom hela vägen dit.
Han kunde inte gå, sa du? Mm.
Då jag satt honom under duschen och öppnade varmvattnet, men han kunde inte hålla sig och typ låg igen på golvet.
Han låg i duschen?
Ja. Mm. Men jag försökte i alla fall att han får några minuter varmvatten på kroppen. Mm. Och så vidare. Och ja, sen jag tog ut honom igen till något annat rum. Jag sa till personalen att han får så fort som möjligt få kläder och sånt.
Mm.
Sen ja.
Vad hände med honom sen? Vad gjorde du? Vad gjorde personalen?
Nej, alltså jag bara så här, det är något som går helt åt helvete. Så...
Du trodde det skulle gå åt helvete?
Ja.
Mm.
Men jag sa till personalen, så ni får ta upp med chefen att han behöver hjälp, han behöver sjukvård.
Mm.
Han mår inte bra, han kommer dö här.
Läget är akut den här gången, anser Reskar, och påkallar återigen avdelningschefen Johan.
Jag gick till honom. Han var upptagen, men jag sa till honom att alltså, det här killen mår inte bra. Han bara, han sa jag vet. Jag bara, men alltså han håller på att dö. Han bara, mina personal har koll på läget. Jag lämnade, men jag sa till personalen att han behöver sjukvård, tycker jag.
Någon sjukvårdspersonal tillkallas inte, trots att Reskar gått till avdelningschefen personligen. Reskar släpper inte det här i första taget och besöker Ali en gång till, senare på kvällen.
Jag tror det var till kvällen. Jag själv tittade några gånger på honom och han låg precis på samma ställe som han låg. Och det är därför jag gick och hämtade sjuksköterskan. Jag bara, du får titta på honom. Han bara öppnade luckan och blev chockad faktiskt.
Han blev chockad?
Han blev chockad och ja, lite besviken.
Mm.
Han bara, vad gör han här för i helvete? Så det undrar jag också.
Reskar sig själv till att sjuksköterskan Jens tittar till Ali. Jens är en av de sjuksköterskor som tillbringat mest tid på just den här avdelningen. Men trots det är det här första gången han ens ser Ali under de 20 dagar som Ali befunnit sig på avdelningen.
Alltså jag jobbar ju inte på Sollentuna, men ibland så kan jag kanske ha hört från den samordnande sköterska att han är lite slarvig och försvinner, var mycket på plan 5 och fika med personalen. Så där, och inte
i den internutredning som tillsätts efter att Ali dött riktas det skarp kritik mot bland annat den här sjuksköterskans arbetsinsats. Eftersom det under utredningens gång också framkommer djupt bekymmersamma uppgifter om vad han haft för sig på avdelningen.
Nej, det kom som en chock för sjuksköterskorna när det framkom att han hade stulit läkemedel.
Ja.
I internutredningen framkommer bland annat att Jens stulit läkemedel från Sollentuna häktets läkemedelsförråd som han under den här perioden självmedicinerade med.
Ja, det är ju opiater, så att det är ju starka läkemedel.
Han själv menar dock att hans förmåga att undersöka patienter inte påverkades av att han självmedicinerade.
Du var beroende av läkemedel?
Ja.
Okej. Okay. Hur påverkade det dig?
Ingenting.
I ditt arbete?
Ingenting.
Nej.
Men det är inte sjuksköterskan Jens som åklagaren menar bär ansvaret för Alis död. Det är det kriminalvårdsinspektören och avdelningschefen Johan som gör, menar åklagaren, som åtalat honom för vållande till annans död och för tjänstefel. Kriminalvårdsinspektören menar dock att han aldrig någonsin fick information om att det var så illa ställt med Ali. En bild som även tycks stämma överens med övrig sjukvårdspersonal som arbetade på avdelningen. Och som heller aldrig någonsin under den här perioden ens hörde Alis namn nämnas.
På de här morgonmötena som du då har varit på, har du då fått någon information om Ali?
Inte vad jag minns.
Nej. Har du på något av de här morgonmötena fått någon information om Ali?
Nej.
Nej. Har du hört talas om honom under den här perioden då han satt på häktet?
Nej.
Kände du till Ali överhuvudtaget?
Nej.
Inte någon av sjuksköterskorna fick reda på att Ali mådde dåligt, menar de. Hade han undersökt hade de troligtvis tydligt kunnat se att Ali var på väg att dö av uttorkning. Vilket alltså inte upptäcks förrän det är för sent. Och då av rättsläkaren.
Men mer uttorkad än så bild. Kan man inte bli.
Nej, nej.
Alltså det är så högt värde. Vi har aldrig någonsin mätt upp ett sånt högt värde.
Okej.
Okay. Alltså egentligen det är inte förenligt med liv att ha ett sånt högt natriumvärde.
Okej. Okay.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den första av tre delar om dödsfallet i Sollentuna häktet. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.